Amen. Ja, jag tar det där med boken en gång till här nu då. Och då är det så här att jag har skrivit en bok. Och den heter Inga andra gudar. Titeln är hämtad ifrån det första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och man kan säga att det är väl huvudinnehållet också i boken. Att försöka orientera sig i den här tiden och liksom allt som då dyker upp av avgudadyrkan. Och det finns till och med stora institutionskyrkor som har satt det här med avgudadyrkan i system. Man har hållit på med det ända sedan tidigt. Det var en påve som hette Gregorius den store. Och han ville vinna ny mark för den katolska kyrkan. Han skickade iväg sina budbärare bland annat till England. Och så gav han dem metoden kan man kanske säga det. Att ni ska gå dem halvvägs till mötes. Det innebar att när ni gör dem till katoliker så ska ni låta dem få behålla hälften av sin gamla religion. Ni ska inte riva deras avgudatempel och ni ska inte liksom så att säga rensa eller riva de här templen, utan ni ska bara hälla vigvatten på det och så ska ni lägga in lite reliker i de här altarna och så ska det liksom bli kristnat på det sättet. Och så har alltså den här kyrkan jobbat. Då kan man ju tänka så här, genom alla de här århundraden, hur mycket av andra religioner finns det i den kyrkan som liksom har tillämpat den här metoden i möte med nya kulturer och nya religioner runt över jorden. Det är något alldeles oerhört hur mycket andra religioner det finns i den katolska kyrkan. Och det är bland annat en av de sakerna som jag tar upp här i den här boken. För att jag ska bara citera en av de främsta, kan man säga, katolska teologerna. Han säger så här: att templen, rökelsen, oljelamporna, offren för anhöriga döda, heligt vatten, högtider och processioner, välsignelse av fälten, prästliga skrudar, upptagningar i det andliga ståndet av präster, munkar och nunnor, bilddyrkan, allt har hedniskt ursprung och har helgats genom sitt upptagande i kyrkan. Så säger alltså en katolsk kardinal, en av de främsta katolska teologerna. Ett katolskt uppslagsverk säger så här: kyrkans missionshistoria visar tydligt hur anpassningsbar hon är till alla raser, kontinenter och nationer. I hennes liturgi och konst, i hennes tradition och i skapandet av hennes doktriner inkluderar hon naturligt nog judiska element, men också sånt som är av hedniskt ursprung. I vissa aspekter har de kopierat sin organisation från romarriket, bevarat och utvecklat Sokrates, Platons och Aristoteles filosofiska intuitioner som lånas från både barbarer och bysantinska riket, men hon har alltid förblivit trogen till sig själv och noggrant smält samman alla element som hämtats från externa källor. I hennes lagar, ceremonier, festivaler och tillbedjan använder hon sig av lokala seder efter att hon renat och döpt dem. Det var alltså ett katolskt lexikon som jag citerade. Så att man erkänner själv att det är just på det här sättet att katolicism är lika med synkretism eller religionsblandning. Men som sagt, inga andra gudar jämte mig. Det är vad det första budet säger. Och det är de här sakerna jag tar upp. Det är som en resa runt hela världen och se hur voodoo blandas med katolicism. På Haiti så säger man så här att haitianerna, de är 90% katoliker och 100% voodoo. Så att vad man gör, det är det att man blandar på de olika platserna. I Afrika, där håller man på nu, och eftersom vi vet att inom katolicismen så finns det, man har helgon. Och för att då anpassa till den afrikanska kulturen, där man ber till förfädernas andra och så vidare, så vill man likställa det här, att be till förfädernas andar och bli besatta av dem, för det är det handlar om. Det är samma sak som att be till helgonen. Och i och för sig så är det inte konstigt, därför att detta med helgondyrkan och be till förfädernas andar, det kommer ur samma källa. Det är från hedendom alltihop. Så att det är lite sådana saker jag tar upp. Och för att inte tala om när jag kommer till Latinamerika och Mexiko och allt möjligt. Men jag kan inte gå igenom det nu. Men skaffa gärna den boken. Den kostar 289 kronor. Och det är billigt med tanke på allt det jobb. Det är flera års jobb. Och så får du med en skiva här också när du köper skivan. Köper du två böcker så får du med en till. Och då är tanken att du ska kunna vara med och sprida den här kunskapen. För att det är faktiskt viktigt nu. Jag bara inser mer och mer hur viktigt det är att vi verkligen kommer i den här förvirringen som har blivit, alltså även i frikyrkor, även bland ledare, kristna ledare. De vet inte vad höger och vänster är många gånger, har vi märkt. Därför är det så oerhört viktigt att vi förstår att ska vi överhuvudtaget få Guds välsignelse över oss som kristna i det här landet, ska han kunna välsigna oss och våra församlingar, och vi ska kunna se att Jesus börjar verka, att vi får se honom verksam ibland, då måste vi rensa ut alla avgudar. Vi måste kapa banden med allt som heter avguderi. Och därför är det jätteviktigt att vi vet hur det ser ut. Så att den finns. En sak, jag skulle vilja be någon om hjälp här. Det är så, jag hann inte med det, men det är så att jag brukar försöka förse biblioteken med boken. De brukar villigt ta emot den. Det är flera som köper den också. Det är många bibliotek som faktiskt har tagit in boken. Men jag tänkte på, det finns ett fint bibliotek inne i Bollnäs. Är det någon som skulle kunna hjälpa till och förmedla en bok dit in? Amen.
Här är boken.
Förhoppningsvis då, ni som inte har råd att köpa boken, så kanske ni kan låna den på biblioteket i Bollnäs. Det viktiga är att ni läser den. Men naturligtvis, det här är ännu viktigare. Ja, när du vittnade förut så var det en sån här gammal negro spirit som kom till mig. Give me that old time religion. Kan du det? Men det är faktiskt så. Vi behöver alltså det gamla evangeliet. Det håller. Och faktum är att vi säger gamla, men det blir aldrig gammalt, för det är evigt. Halleluja. Det är evigt nytt. Och fräscht. Kommer direkt från himlen. Ibland så går vi igenom såna här dagar då det kanske inte känns så där härligt, men det är ju härligt ändå, men det känns inte så. Och det var så för någon vecka sedan, speciellt så var man nere i dalen på det där viset. Men det fantastiska är att Gud, han har alltid någon överraskning för oss. Jag skulle väldigt gärna vilja ha ett glas vatten här. Men då har Gud någon överraskning för oss. Och då så ringde telefon. Nej, det var inte, nej, förlåt mig, det ringde inte, utan det var, jag fick ett meddelande på mailen. Och då var det en broder, en god vän. Ja, god vän. Vi sist vi träffades är 55 år sedan, så att så goda vänner var vi. Men i alla fall, tänk att Gud kunde använda en sån, ja, barndomsvän då, får jag säga då. Sist vi träffades var faktiskt när vi satt på plattformen i Victoriasalen i Stockholm, och det var full väckelse och vi spelade, tack så jättemycket, vi spelade gitarr tillsammans. Och helt plötsligt så väckte bara Guds ande honom för att skicka ett ord till mig i den här, ja, situationen då. Och då var det här ordet i första Samuelsboken 14. Det var så här att det fanns honung på marken. Och Israels barn, de hade blivit strängt förbjudna av kungen att de fick absolut inte äta någonting. Så de var liksom satta på svält där, va? Och de höll ju på att gå under. Det är många som liksom vill svälta ut oss. Men i alla fall, Jonathan, han visste ingenting om vad kungen hade sagt. Och han var olydig fast han inte visste att han var det. Men vad han gjorde, det var när han fick se honungen i 27 versen i det 14 kapitlet i första Samuelsboken. Jonathan däremot hade inte hört när hans far band folket med den. Så han räckte ut staven som han hade i handen och doppade dess ände i honungskakan och förde handen till munnen. Och då klarnade hans ögon. Halleluja. Halleluja. Och det där bara blev sånt där. Det blev så levande för mig när det ordet bara kom till mig i den här situationen. Och då bara såg jag bilden framför mig. Liksom, han tog staven och jag bara tänkte på den auktoritet som vi har i Jesu namn. Va? Staven, va? Staven som Mose hade när han delade havet. Va? Staven, han tog staven och så doppade han den i honungen, i smörjelsen. Halleluja. Och vad hände då? Jo, då klarnade hans ögon. Halleluja. Det där behöver vi. Vi behöver få den här klarsynen. Vi som Guds folk i det här landet, vi måste få våra ögon smorda och öppnade. Det finns en honung som vi kan doppa staven i. Och så kan vi få den här himmelska klarsynen, uppenbarelsen, den här profetiska anden. Så att vi kan se och förstå vad Gud vill säga rakt in i den här tiden. Halleluja, tror du det? Amen, det gör jag också. Och jag tänkte då att vi ska se någonting annat. Jag har ett älskningsämne. Och det handlar om Jesus. Kanske inte så originellt, men underbart. Det är centrum för vår tro. Eller hur? Jag nämnde igår att det finns många som håller till ute i gränstrakterna. Och man håller på liksom och experimenterar med lite österländskt och man är på gränsen där mellan buddhism och det där har blivit så spännande för en del. Men jag skulle vilja ropa till dem, hallå, hallå, kom in i centrum! Det där är ingenting att hålla på, vi ska inte hålla på i utkanterna utan vi ska in till centrum. Matteus 16:13 så frågar Jesus sina lärjungar så här: vem säger människorna att människosonen är? De får en massa olika, eller Jesus får en massa förslag på sånt som folk säger om honom. Men sen blir det mer närgånget, och ni, vem säger ni att jag är? Och det där tror jag är en fråga som är viktigare än någonsin. Att vi liksom verkligen ställer oss inför det. Vem säger jag att Jesus är? När jag får frågan, vem är Jesus? Jo, att vi vet vem Jesus är, eller hur? Därför att det börjar bli ganska grumligt i olika sammanhang om vem Jesus är egentligen. Jag kan höra kristna ledare som sitter i toppen av samfund som menar att ja, Gud sände Jesus för att han ville visa att han känner delaktighet i mänsklighetens lidande och att han dog på korset. Det var för att visa att Gud känner med oss. För det här med att han dog och blev ett syndaoffer, att han dog för våra synder, det vill man inte erkänna, därför att man vill inte erkänna att människan är en syndare som behöver en frälsare. Utan, och någon annan som jag läste menade att ja, men Jesus är en väldigt god förebild och världen idag behöver förebilder. Så därför så ska vi liksom göra som Jesus och bli såna här som gör likadant som Jesus gjorde. Då ska vi så att säga lösa världsproblemen. Men alltihop det här är ju helt galet. Därför att Jesus Kristus, det betyder den smorde frälsaren. Och han har kommit till världen för att frälsa och rädda oss. Han är Guds evakueringsplan ifrån en värld som håller på att gå under. Och det är en väldig skillnad. Men i alla fall, det här med Jesus, det är ju många människor som inte ens är kristna som ändå kan tycka att Jesus, ja, han var en god människa och en fin förebild och han var absolut speciell. Men vi kan inte snickra ihop vår egen lilla Jesus, utan vi måste så att säga läsa Guds ord och se vem Jesus verkligen är. Det är som att man istället skulle vilja förändra den här frågan: vem säger ni att jag är? Som att Jesus skulle ha frågat: vem vill du att jag ska vara? Ja, men det är ungefär så. Att vi får tycka till lite själva och sätta ihop en Jesus som en slags maskot eller någonting som kan vara bra att ha när det behövs. Men så är det verkligen inte. Och det var det här lite grann som jag funderade över. Och för att om Jesus inte är den han säger att han är i Guds ord, och den Guds ord säger att han är, då är han en av världshistoriens värsta bedragare. Han kan inte vara en god människa. Det finns inget sånt. Antingen så är han den han säger att han är, eller så är han en stor bedragare. Och jag ska förklara varför. För säger man så här som Jesus sa när han stod inför Pontius Pilatus. Att han står där alltså inför den som ska döma honom. Och så säger han: härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida. Och komma på himlens moln. Men vad är det för människa? Vad är det för god människa eller förebild som kan göra såna här saker, kliva upp och sätta sig på Guds högra sida och komma på himlens skyar? Det är en omöjlighet, eller hur? Det är ingen av oss här som kan göra något sånt. Nej, inte ens om vi är väldigt goda. Eller hur? Det går inte. Och likaså så säger han så här att den som har sett mig, han har sett Fadern. Och vi kunde liksom fortsätta och rada upp bibelord på bibelord som visar att allt det Jesus säger om sig själv, det är en omöjlighet om man bara är en god människa. Därför så finns inte det. Det finns inte att han bara kan vara en god människa eller att han bara är en förebild. Antingen så är han den som man säger att han är, eller så är han någon som liksom har lurat hela mänskligheten. Och jag tror att han är den han säger att han är. Och vi ska läsa utifrån Guds ord här. Du ska få 5 olika skäl till varför han är Gud. Men först vill jag bara citera C.S. Lewis. För att han skriver just om det här som jag har nämnt nu. Han säger så här, C.S. Lewis, att Jag försöker förhindra att någon yttrar den dumhet som folk ofta gör om honom. När man säger att jag är redo att acceptera Jesus som en stor moralisk lärare, men jag accepterar inte hans anspråk på att vara Gud. Och så säger C.S. Lewis då, det är det enda vi inte får säga. En man som bara var just en man och sa de saker som Jesus gjorde skulle inte vara en stor moralisk lärare. Han skulle vara antingen en dåre på samma nivå som den man som säger att han är ett kokt ägg eller djävulen. Du måste bestämma dig. Antingen var och är den här mannen Guds son, eller annars en dåre eller värre. Och det är sant. Det finns inget mellanting. Vi tar en till. Josh McDowell, en apologet som också har skrivit mycket bra om Jesus. Han skriver en bok som heter Mer än en snickare. Han är mer än en snickare. Och han säger så här. Det förvånar mig att höra att så många människor säger att Jesus bara är en god moralisk lärare. Låt oss vara realistiska. Hur kunde han vara en stor moralisk lärare och medvetet vilseleda människor i den viktigaste frågan i sin undervisning, sin identitet? Att komma till slutsatsen att Jesus var en medveten lögnare stämmer inte överens med vad vi vet, varken om honom eller resultatet av hans liv och undervisning. Varhelst Jesus har förkunnats, ser vi liv som förvandlats till det bättre, tjuvar som blir ärliga, alkoholister som blir nyktra, människor som var fyllda av hat blir fyllda av kärlek. Halleluja, där Jesus predikas, där sker det förvandlingsunder. Varför då? Han är Gud. Halleluja. Apostlarna förklarade när det började ske under runt omkring det. När de lama reste sig upp och de blinda fick sin syn. Så fick de frågan, vad är det för kraft som verkar? Vad har ni för någonting? Jo, de svarade, det är den kraft som verkar i Jesu namn. Halleluja. Så han förmår därför att han är Gud. Så kom inte och säg någonting annat. Det var så här faktiskt att jag sent om sidor, ungefär 10 år efter alla andra, så läste jag Da Vinci-koden. En ganska bedrövlig historia. Men där påstås då bland annat så här att Jesus är Gud, det är någonting som bestämdes år 325 efter Kristus vid det här mötet i Nicaea. Och det var kejsare Konstantin som ville ha det så, för att han skulle kunna samla hela romarriket omkring det här trosbekännelsen som han då formade och som så småningom blev lag i hela romarriket. Men så är det inte. För att jag ska visa dig, du ska få 5 olika orsaker till varför det definitivt inte är någon sån här sentida uppkommen tanke eller idé att Jesus på 300-talet skulle ha blivit gudomlig. Han har varit det innan världen blev till.
Amen.
Ja, halleluja. Och han ber, vi kommer till det. Vi gör så här att vi går vidare här nu. Just detta, när Petrus säger till Jesus, du är Messias, den levande Gudens son. Då svarar Jesus honom så här, att det är inte kött och blod som har uppenbarat det här för dig, utan min fader som är i himlen. Och det är faktiskt så, vi behöver få den här uppenbarelsen om vem Jesus är. Och den uppenbarelsen, den kan faktiskt liksom stegra och bli mer och mer. Att bilden av Jesus kan bli ännu tydligare. Har vi sett honom och upplevt honom, så vet vi att det finns oändligt mycket mer. Det finns liksom inget slut, va? Det finns oändligt mycket att ösa ur den källan, och den heliga ande tar av Jesus och ger till oss, och så bara känner vi hur våra hjärtan blir varma och vi känner bara hans närvaro och härlighet, va? Och han har mer och mer och mer att ge. Och jag vet för många år sedan när vi sjöng tillsammans så sjöng vi "Allt jag behöver är mera av Jesus", sjöng vi i mötena. Och så mötte Jesus oss och vi upplevde verkligen hans härlighet. Och så kom vi nästa dag så sjöng vi "Allt jag behöver är mera av Jesus". Och så mötte han oss igen och så kom vi igen "Allt jag behöver är mera av Jesus". Därför att det är så hela tiden. Vi behöver mer och mer och mer och mer och mer av Jesus. Eller hur? Ja, det behöver vi. Och det är så härligt att se att ni är med på det här. För att det här är ju faktiskt själva kärnan i kristendomen. Att vi verkligen kan se vem Jesus är. Ja. För vet vi inte vem Jesus är, hur blir det då med alltihop det här andra? Men det finns en, Paulus han talar om det också i Efesierbrevet i det första kapitlet, 17 versen. Så ber han en bön där. Och så ber han så här att härlighetens far ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om Jesus. Halleluja. En vishetens och uppenbarelsens ande. Så att vi får en rätt kunskap om Jesus. Halleluja. Så lyssna inte på djävulens beskrivning av Jesus. För han försöker göra dem så liten som möjligt. Jag vet, de sa förr att en sån här liten Jesus som går att stoppa i västfickan. Och du vet, de hade sån här västar förut. Så hade de en liten ficka här. Där skulle man liksom, en sån liten Jesus hade man. Men halleluja, vår Jesus, han är så stor. Han är så stor. Halleluja. Så att jag känner, jag behöver verkligen det här vishetens och uppenbarelsens ande och få en rätt kunskap av honom. Att våra hjärtans ögon ska få ljus så att vi förstår det hopp han har kallat oss till. Halleluja. Det finns så mycket som Gud vill uppenbara. Det finns så mycket som han vill ge till oss. Och ibland så är våra sinnen stängda så att vi varken ser eller hör. Men så kommer han och så får vi ta den här staven och doppa den i honungen. Och så får vi ögonen klarna och så ser vi tydligt igen. Halleluja. För det behöver vi. För djävulen är hela tiden ute för att fördunkla bilden av Jesus. Så är det. Så att du ska få höra här. 5 saker. För det första. Det första. Så är det så här. 1. Man tillber honom som Gud i Bibeln. 2, jag räknar upp de här så ska du få de här olika bibelorden sen. Han har kännetecken eller attribut som är reserverade bara för Gud. 3, han gör samma saker som Gudfadern. Han delar namn med Gudfadern. Han delar tronen med Gudfadern. Halleluja. Och vi ska titta på de här 5 sakerna. För det första, man tillber honom som man tillber Gud Fadern. I Uppenbarelseboken 5:11 så står det: "Och jag såg och jag hörde röster av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med stark röst: Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem", hörde jag säga, "honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evigheter. Amen." Halleluja. Så du kan gärna skriva upp de här bibelorden om du vill komma ihåg det här. Man tillber sonen som man tillber fadern. Uppenbarelseboken 5:11-13. Sen så går vi vidare. Halleluja. Sonen har kännetecken eller attribut som är reserverade endast för Gud. Han är evig. Han är inte skapad. Han är oföränderlig. Allestädes närvarande. Allvetande. Allseende. Allsmäktig och outgrundlig. Halleluja. Och du vet, de här stackarna som håller på och ber till Maria. Jag menar, hon är ju inte varken allsmäktig eller allestädes närvarande. Hon är ju till och med död. Ja. Så det är ju hemskt hur djävulen kan lura människor. Att istället för att be till den som har makten, så ska man liksom vända till någon som är fullständigt maktlös. Men det står i Hebreerbrevet 13:8 att Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i evighet. Och han var till före skapelsen. Han är inte en del av skapelsen. Vi kan läsa. Jesus säger så här i Johannes 17:5. När han ber i den här översteprästliga bönen, så säger han: Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Halleluja. Han är inte en del av världen eller av skapelsen. Johannes 17:5 var det. Och Kolosserbrevet 2:2 kan vi ta också. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. I honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. Så säger man inte om någon som bara är en god förebild eller en god människa. Han är Gud. Halleluja. Han gör samma gärningar. Nummer tre, fadern och sonen gör samma gärningar. Han var med i skapelsen. Hebreerbrevet 1, andra versen. Genom sonen har Gud också skapat universum. Sonen som är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Sedan han har fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det står också om honom i Kolosserbrevets första kapitel i 15 versen. Han är den osynliga Gudens avbild, först född före allt skapade. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Han är inte bara en god människa. Nej, nej, nej. Allt hålls samman genom honom. Halleluja. Halleluja. Du kan få ett par ord här också om att han delar namn med fadern. För det första står det på Uppenbarelseboken 22:13 att han är A och O, den första och den sista. Det står i Uppenbarelseboken 17:14 så här: att lammet ska besegra dem eftersom han är herrarnas herre och kungarnas kung. Och det här är mina älsklingsverser, Filipperbrevet 2:5. Kristus Jesus, han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Alltså, han är 100% Gud, 100% människa. Men han blev människan lik när han till det yttre hade blivit som en människa. Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom överallt och gett honom namnet över alla andra namn. Det heliga namnet som man inte fick uttala i gamla förbundet. Namnet på Gud. Gud har gett honom namnet över alla namn. Han har fått Guds namnet. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Alla knän ska böjas inför honom. Jag vet inte, du har säkerligen läst i Uppenbarelseboken. När Johannes får ta emot ett budskap ifrån en ängel. Så böjer han knä framför ängeln. Och ska tillbedja. Men ängeln säger till honom: res dig upp. Det är bara Gud som ska tillbedjas. Här står det att alla knän ska böjas inför honom i himlen, på jorden, under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, det vill säga han är Gud, han är Javé, han är Jehova, eller vad det nu betyder. Gud, Fadern till ära. Halleluja. Amen. Du kan få också några ord för att se att han delar tronen med Fadern. Det är femman. Matteus 26 och 64. Jesus sa till honom: du själv har sagt det, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens mål. Det var det vi läste förut. Och det finns också, jag tycker det är lite speciellt härligt faktiskt, det här som Stefanus säger när han står där. Du vet, de här religiösa ledarna som står där med stenar i sina händer så här, va, och stirrar liksom så här på Stefanus, va, att han har ju liksom verkligen hädat, han har ju verkligen gjort sig förtjänt till att bli stenad. Men då står det Stefanus, det står de här, men fylld av den helige ande lyfte Stefanus sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Det står ju överallt att han sitter. Men det är precis som att Jesus har rest sig upp för att välkomna Stefanus. Halleluja! Jesus reser sig för att välkomna sin tjänare från jorden. Han får se hur Jesus då stod vid Guds högra sida. Han sa: se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Stefanus, det betyder segerkrans. Halleluja, det visar när det gäller också för oss att bli övervinna. Att övervinna är inte samma sak som att överleva. Men Stefanus var en övervinnare. Varför det? Därför att han höll fast ända till slutet. Han vägrade att liksom inte erkänna Jesus som sin herre. Han vägrade. Därför så var han en övervinnare ända in i döden. Halleluja! Men när vi då ser allt det här, och sen så skulle vi kunna se hur Jesus uppenbarar sig på olika sätt för Paulus på Damaskusvägen, hur det bara kommer ett sånt ljussken och Jesus uppenbarar sig och Paulus, Saulus som han hette då, som var ute för att förfölja de kristna, han bara undrar: vem är du? Ja, jag är Jesus den du förföljer. Johannes får se Jesus i Uppenbarelseboken, det första kapitlet, där han får se den förhärligade Jesus och ögon som eldslågor, hela den här härligheten som han just tror är. Och vi ska kunna hålla på hela natten och börja läsa om just Jesu gudom. Så svaja inte på det. Det är någonting som djävulen vill göra på alla möjliga sätt, att försöka få Jesus att bli någonting mindre än det han verkligen är. Men den heliga ande är ute för att bara hela tiden, istället för att Jesus ska bli mindre, så ska han bli större för oss. Så att vi ser liksom vem han verkligen är. Halleluja! Det behöver vi. Och varför behöver vi det? Jo, därför att vi behöver vara med i det här landet. Och för det är så här, och det är som det står också i någonstans i Bibeln. Det står så här att det vi har sett och hört, det talar vi om. Så att många gånger våra vittnesbörd kan bli väldigt ihåliga om vi inte har sett och hört någonting. Men har vi sett och hört, har vi erfarenheter, har vi fått uppenbarelse, har vi så att säga fått se i Guds ord, har vi fått se i våra hjärtan vem Jesus verkligen är, har vi fått se i våra liv hur han har förvandlat oss och utfört sina underbara mirakler. Halleluja, både stora och små. Så har vi någonting att vittna om. Halleluja. Men jag vad är klockan? Nu har jag på länge. Vad är klockan? Hon är halv. Ja, ni har inte somnat än. Jag tar några minuter till. Jag ser ju när ni somnar. Jag har ganska bra överblick. Ja. Men det är så underbart när man verkligen får stå upp för sanningen. Därför att Jesus är sanningen. Och då kan man vara så trygg och bara känna, ja men det jag har, det är ju sanningen. Och de som kommer och liksom predikar något annat budskap som går emot det som vi har, då vet vi, ja men det måste ju vara lögn då, eftersom det inte stämmer överens med det här. Och då kan vi ju liksom bara känna oss ännu mer trygga. Vi har faktiskt sanningen. Ja, sanningen. Jesus är vägen, sanningen och livet. Räcker inte det? Ja, det räcker långt det. Och därför så ska vi inte vara så här försagda och tystlåtna och tänka och bli så här psykade utav alla som kommer och ska liksom försöka. Ja, men du vet ju hur det är. Överallt liksom i olika såna här miljöer så jaha, jaså. Jesus. Alltså, de tittar lite så där snett på oss. Men sträck på det. Det är vi som har rätt och de som har fel. Eller hur? Så är det ju. Ja. Ja, alltså, jag måste säga, jag blir så bedrövad när jag ser hur man håller på. Så till och med kristna ledare som försöker att smussla undan Jesus. Jag har nämnt om det förut här, men jag vill nämna det här också. Jag tror att det är viktigt att vi förstår vad det är som händer runt omkring oss. För att när man då ska försöka och utöka den här ekumeniken till att även omfatta andra religioner, så blir det ju ett jätteproblem med Jesus. För att om alla knän ska böja sig inför honom och han är herrarnas herre och kungarnas kung och så helt plötsligt så ska man försöka få ihop det med Mohammed och Buddha och allihop som ungefär har liknande anspråk. Hur ska det gå? Det går ju inte. Så vad man får göra, det är ju det att man får ju liksom försöka att få undan Jesus på något sätt. Alltså, vi ser det blir mer och mer vanligt och den här påven, han är ju helt otrolig. Han var ju nere nu i Förenade Arabemiraten och så talar han om det här att nu ska vi ha en brödraskapets ark. Ett brödraskap. Alltså, och ett brödraskap, han hänvisar till Mose och arken. Så att det är liksom ett fint sätt att få undan Jesus. Få bort Jesus. Vi går runt Jesus och så går vi till Noah och så kan vi få med oss muslimer och andra och så kan vi bredda och samla mänskligheten till en världsreligion. Och det här är inga nya tankar. Jag har faktiskt skrivit om det här i min bok. Jag blev nästan lite överraskad att påven skulle säga det här som står i min bok som jag skrev innan han sa det. Men jag har ju naturligtvis citerat andra. Och det handlar om kyrkornas världsråd. Och då ska lyssna på det här. Även om det är en text här som kanske kräver lite att man tänker lite. Men man säger så här. Och det är bedrövligt vad de säger. Vi erkänner att det är nödvändigt att förflytta sig bortom en teologi som begränsar frälsningen till ett oförbehållsamt och personligt förhållande till Jesus Kristus. Frälsningens mysterium uttrycks på många sätt. Världsrådet menar med andra ord att det inte finns någon synd som behöver sonas utan man förflyttar frälsningen bort från Jesu verk på Golgata till Guds förbund med Noa. Och man säger så här, vi ser i förbundet med Noa ett förbund med hela skapelsen som sträcker sig till jordens ändar. när Gud leder nationerna genom sin visdom och förståelse. Människor har i alla tiden haft möten med den levande Guden. De vittnar om att de både sökt och funnit frälsning. I de andra religionerna finns frälsning för de som lever ett troget och sanningsenligt liv inom ramen för de religiösa traditioner som de leds och inspireras av. Vi kan inte sätta gränsen för Guds frälsningsmakt. Man menar att det inte är första hand genom Kristus utan genom anden som förståelsen för rikedomarna i Guds uppenbarelsen i de andra religionerna kan komma kristna till del. Har du hört sån galenskap? Och det här alltså, när man då håller på med det här så säger man så här. Man menar alltså att det inte i första hand är genom Kristus utan genom anden som förståelsen för rikedomen i Guds uppenbarelsen inom andra religionerna kan komma kristna till del. Man får bort Jesus och så talar man om anden på ett sätt. Och det är här den här katolska mysticismen kommer in. Och den har verkligen kommit in i många kristna sammanhang. Jag ser det, jag reser runt i landet, jag ser bokborden. Här ligger böckerna utgivna på Libris andra förlag. Som liksom kommer med den här mysticismen. Och det har kommit in. Thomas Merton, han är var en katolsk munk. Som sa så här att han ville bli en så bra buddhist som möjligt. Och han uppmanar sina läsare att följa honom. Och det finns en hel radda med såna här. Jag ska inte trötta er med det. Men jag vill bara tala om att det här har kommit långt in bland Guds folk. Och det är så här. Att om vi vänder oss till buddhismen. Det innebär att vi vänder oss bort från Kristus. Och varje behov av en frälsare, för i buddhismen frälser man sig själv. Det handlar om att liksom göra en inre resa och hitta gudomen inom sig. Och det här varnar jag för nästan varje gång jag talar, så säger jag det här. Därför att jag har sett att jag kommit så långt in i kristenheten. Och vi måste se upp. Vi kan inte bli frälsta genom att göra någon inre resa. Genom några andliga tekniker. Genom någon djup meditation. Eller genom någonting av allt det här mystiska. Som alltså har med österländska religioner att göra. Så fort du ser det så bara liksom dra upp en gräns emot det. Och får du möjlighet någon gång när du ser de här böckerna, så gör ett bokvål på dem. De är farliga därför att de blandar sanning och lögn. Man gömmer lögnen i sanningen. Det är livsfarligt. Det är som att få gift i maten. Och därför så varnar jag för det. Men så att den här andligheten som kommer genom den här mysticismen, den tycks göra det särskilt lätt att hoppa över religionsgränserna. Så att man kan liksom hoppa lite mellan kristendom och lite buddhism och zenbuddhism och lite hinduism och alltsammans det här. Men det här leder till helvetet. Ja. Det gör det. För det är onda andar som man håller på och leker med. Och de kan man inte leka med. Vi måste sätta upp gränser för det här bland Guds folk. Och har du någon runt omkring dig, några människor som håller på med det här, så varna dem i Jesu namn. Därför att det där leder inte till himlen, det leder till fördärvet. Det finns bara frälsning genom Jesus Kristus. Vi kan inte liksom skuffa undan honom och tro att det finns några andra tekniker eller någonting annat som ska kunna frälsa oss. Det här med de här inre resorna och allt vad man håller på med. Och till slut så vill jag bara, det här, det är en utmaning. Vi står helt uppenbart inför en skiljeväg idag i svensk kristenhet. Det finns två synsätt som inte kan stå tillsammans. Vi måste välja på vilken sida vi står. Det första synsättet är det här. Antingen hävdar man att alla världens religioner bara utgör olika vägar till Gud. Då är all kristen mission att betrakta som en förolämpning. Eftersom den antyder att det kristna evangeliet är bättre och sannare än alla andra religioner. Om det förhåller sig så, då är världsmissionens epok avslutad. Det är det första synsättet. Det andra är det här. Eller så brinner man av samma iver som församlingen i Nya Testamentet och alla missionärer från då till nu och hävdar att missionsarbetet är nödvändigare än någonsin. Då gör man allt för att utrusta, sända, understödja och be till skördens herre för hans tjänare på de olika fälten. Det är två olika synsätt och de kan inte stå tillsammans. Det är en omöjlighet och därför så går det en skiljeväg genom kristenheten idag där vi får välja vilken sida vi står på. Ska vi stå fast vid det gamla evangeliet och frälsningen genom Jesus Kristus eller ska vi öppna upp för alla de här nya tankarna och som nu bara sköljer in över kristenheten? Vi måste bestämma oss och vi måste bli tydliga, vi måste uttala detta att vi tror på det här budskapet. Därför de här som för fram de här tankarna som då är i strid med Guds ord, de är oerhört frimodiga. Och de skriver och de sprider sin propaganda. Men många gånger så är vi bibeltroende väldigt tysta. Faktiskt. Vi är väldigt tysta. Och nästan lite psykade verkar det som, vi vågar nästan inte, ja, det är lite skämmigt kanske att gå emot tidsandan. Men det är det vi kallar det till. På samma sätt som apostlarna gjorde i sin tid ska vi göra. Den kulturmiljö som de fanns i, med den synkretism som fanns på den tiden, den påminner oerhört mycket om den kultursituation som vi befinner oss i idag. Och de var ute och predikade Guds ord. Och de kunde skicka hem rapporter till församlingen när de var ute i de olika städerna. Och Guds ord hade mäktig framgång. Halleluja! Och det ska vi också vara med om. Vi ska predika ordet och så ska vi se att det här ordet är ett levande ord som är verksamt. Som befriar människor och som reser upp de som är förslavade. Halleluja! Det är det vi tror på och det är det vi jobbar för. Halleluja! Det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet Jesus Kristus. Så bara ta det till dig ännu mycket mer och stå upp för det bland vänner som börjar och liksom komma med såna här nya idéer och konstigheter. Det finns ingenting annat än den gamla vägen. Old time religion. Det finns ingenting annat än Jesus och han som är vår frälsning och räddning. Så Gud välsigne dig. Och halleluja, den heliga ande gör oss frimodiga. När den heliga ande kommer över er, då får ni kraft och bli mina vittnen. Halleluja, i Jesu namn. Amen. Vi tackar dig Jesus. Att du lever, att du är densamme Herre. Tack Herre att vi bara får få en sån här frimodighetens ande Herre för att kunna stå fram i den här tiden Jesus. Och bara förkunna dig, du som är världens hopp, världens räddning Jesus. Förnya oss i den heliga ande Herre, gör oss djärva Jesus. Kom Herre, åh halleluja, 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 rör vid oss Jesus. Rör vid oss Jesus med din ande Herre. I Jesu namn. De mer som tackar Jesus med oss här. Halleluja, halleluja. Halleluja. Är det någon som vill leda i bön här? Gör det. Var med och led oss i bön. Vi inför Herrens ansikte. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Jesus.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Jag ska sjunga en sång med som ni kan och sjung gärna med. Den finns också i sångboken 122. Den heter så här: Vem är Jesus? Och det är vårt favoritämne att sjunga om honom. Vem är Jesus? Vem är han som en gång lidit? Som blev missförstådd och hånad här på jord. Han är den som emot synd och djävul stridit. Kan han frälsa alla de som på han tror? Och han är Gudasonen som all makt är given, krönt med ära och konungslig härlighet. Och han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot synd Vem är han som kämpade i bön för alla? Som på Golgata utgöt sitt dyra blod. Vem är han som lades ner i graven kalla? Men på tredje dagen levande uppstod. Och han är Gudasonen som all makt är given, krönt med ära och konungslig härlighet. Han är sanningen och livet. Han och syndare har stor. Tack att du är den du säger dig att vara. Tack att du har segrat över död och grav. Du är värd i lovet från den frälsta skara. För det offer du för världens synder gav. Sonen som all makt är given, krönt med ära och konungslig härlighet. Han är vägen, han är sanningen och livet.
har stor barmhärtighet. Och tack att du är den du säger dig att vara.
Halleluja!
Tack att du har segrat över död och grav. Och du är värd i lovet från den frälsta skaran. För det offer du för världens synder gav. Och han är Judasonen som all makt är given. Krönt med ära och konungslig härlighet. Han är vägen och han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor barmhärtighet. Tack att du är den du säger dig att vara.
Amen, tack att det är sant.
Tack att du har segrat över död och grav. Du är värd i lovet från den frälsta skaran. För det offer du för världens synder gav. Du är Gudasonen som all makt är given. Krönt med ära och konungslig härlighet. Du är vägen, ja du är sanningen och livet. Du mot syndare har stor barmhärtighet.
Vi ska sjunga det här igen. Men jag tror att det finns kanske någon här eller några här som upplever jag måste få ett möte med Jesus ikväll. Jag måste få möta med honom. Det kan vara till frälsning, det kan vara till helande, det kan vara till förnyelse. Det vet du själv vad behovet är. Men bara vi står upp allesammans och så sjunger vi. Och så kommer du fram här som upplever att du har ett speciellt ärende till Jesus här ikväll. Vi fortsätter att sjunga.
Vem är han som kämpade i bön för alla, som på Golgata utgöt sitt dyra blod? Vem är han som lades ner i graven kalla, men på tredje dagen levande uppstod? Han är Gudasonen som all makt är given. Krönt med ära och
halleluja Jesus. Åh, vi ärade Jesus. Vi ärade Jesus.
Han är
Gudasonen.
Åh, han är Gudasonen.
Jesus.
Härlighet, han är vägen, han är sann. frälsta skaran. För det offer du för världens synder bar. Och han är Gudasonen som all makt är given.
Jesus här nu. Vi bara upphöjer honom tillsammans. Halleluja.